Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var typ det mest fantastiska jag varit med om. Jag har aldrig gjort någonting träningsmässigt som fått mig att känna mig som en sån jävla stålman. Som den springturen. Och jag blev biten på en gång.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. För väldigt länge sedan, när jag var tonåring, bestämde jag mig för att bli vegan. Det är oklart varför. Troligen en mix av att jag trodde att vegansk mat, det kunde man gå ner i vikt på. Och så tyckte jag synd om djuren. Internet fanns inte, och för att hitta receptinspiration fick jag bege mig till bokhandeln och köpte den enda boken de hade med veganska recept. Klipp till år 2022, då läget är ett helt annat. Vegansk kost har gått från subkultur till något högst icke-radikalt och folkligt. Och en stor betydelse för den här utvecklingen här i Sverige har utan tvekan Gustav Johansson och hans varumärke Jävligt Gott. Ja, vad har det här med löpning att göra, kanske du undrar? Jo, det ska jag tala om. Gustav är nämligen en relativt nyfrälst löpare, eller?
Mm, det kan man säga. Alltså, jag har ju varit frälst i några år, men sen har jag inte lyckats.
Nej. Okej, men du är en löpare, kan man säga, helt enkelt. Då.
Ja, alltså jag springer.
Han springer, just det. Och det är ju därför då han sitter här i studion mitt emot mig. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och vi sammanstrålade ju faktiskt också för några veckor sedan när jag... Min sambo filmade lite övningar som jag gjorde på bryggan i Kristineberg. Då kom du springande.
Kom jag springandes. Jag bor på Kungsholmen också. Så att, jag brukar försöka ta mig Kungsholmen runt bäst jag kan.
Mm. Ja, men du var ju väldigt pepp där.
Ja, men det gick skitbra. Sen typ verkligen en och en halv vecka senare gjorde jag det man absolut inte ska göra. Och åkte... jag får helt enkelt äga den här. Jag åkte sparkcykel onykter och trodde att jag kunde för en kort sekund... i min villa och fylla släppa ena handen på hand på vilket inte går.
Nej, det går inte. Nej. Jag märkte också.
Det nykter, går inte. Har jag märkt. Ja, nej, det går inte nykter, det går verkligen inte onykter. Och ramlade och bröt ett reben. Vilket är fruktansvärt irriterande. Och sen gick jag och blev förkyld direkt därefter, så då blev det verkligen inget springande. Så att nu har jag haft en 6 veckors uppehåll på mitt. Så du kommer få ge mig lite så här, vad kan jag börja göra med mitt rehabentipsen?
Liksom. Jag förstår. Det kan vi, rehab vet jag inte, men jag kan ge lite så här, komma igång tips.
Ja, alltså jag vill bara röra mig överhuvudtaget just nu.
Lite jag fattar.
Men i övrigt, då var jag riktigt bra igång. Då hade jag återigen kommit upp på milen efter en tidigare förkylning.
Jag fattar. Ja, men förkylningar har vi ju haft till mans här under hösten. Det jag ska bara lyfta en liten fördom. För när du skrev till mig på DM att du hade åkt den här elsparkcykeln och brutit revbenen. Jag tänkte, men alltså, veganer, dricker de alkohol?
Tror alltså, mig,
vad dricker de för alkohol? Men du vet, det bara verkligen så här poppade upp. Sen kom jag på, men det är klart de gör. Alltså, varför skulle de inte göra det? Men det var så lustigt att det kom.
Absolut. Nej, men jag tror att historiskt sett så har ju veganism... eller vegomat generellt sett sammankopplas väldigt mycket med hälsa och med hippie- och yogakultur överlag. Liksom. Mm. Men det handlar ju väldigt mycket, tror jag, om vilka subkulturer var det som var tidiga på att anamma den växtbaserade maten. Och tittar man historiskt sett så är det ju... Har klimatargumentet, det är ett relativt nytt sätt att liksom se på vegomat och varför man äter vegomat. Det är något som dykt upp kanske de senaste 15 åren, säg. Det har blivit väldigt stort de senaste 5-10 åren. Men innan dess var det ju, som du sa, det var hälsa och det var djur som var de flesta grejerna. Och då var det, jag tror rent historiskt sett man kan säga att det var ganska hårt uppdelat med att det fanns de djuretiska, djurens rätt, liksom veganerna, som ju liksom... diehard veganer för att de trodde liksom på den grejen. Och sen så fanns det den liksom, hälsoorienterade biten. Och den var ju ganska tidig mainstream. För djuret, om man ska vara rent krass, är inte jättemainstream. Det är ett ganska stort steg att ta sig till den här biten där du själv kliver utanför köttnormen. Där kött är normalt och där kött är mat och inte kroppsdelar. Och börja reflektera över din egen relation till att äta kött. Det kräver ju en ganska stor... hjärnjumpa, liksom. Att ta sig dit, acceptera och relatera till tanken om att jag äter någonting jag kanske inte borde äta ur ett moraliskt perspektiv. Och det är någonting som är väl, de flesta inte är så nära. Däremot hälsa har ju varit någonting som inte minst de senaste 40-50 åren i vårt västerländska moderna samhälle varit superaktuellt. Men då att äta växtbaserat som lösning på hälsa, det är någonting som liksom, kanske framförallt yoga och liksom den typen av. Och då är det såklart att eftersom att det var de som mest var där, de som pratade främst om det, så var det väldigt mycket det sammankopplades med.
Ja.
Nu de senaste åren, så inte minst med klimatfrågan, så har ju liksom det dykt upp fler sätt att förhålla sig till växtbaserad mat, vilket är väldigt bra, för då blir det mer avslappnat. Och då behöver du inte gå in i en subgrupp. Du behöver inte vara subkulturell liksom, för att kunna närma dig det här. Och det är ju superbra. Alltså det behöver bara bli mer avslappnat. Och sen ovanpå att utbudet har blivit så stort, så är det tacksamt.
Ja, det har ju hänt en del sen jag gick där och letade efter, som sagt, efter veganska receptböcker i bokhandeln. Och som sagt, sociala medier fanns ju inte, internet fanns inte. Så det var ju väldigt knapert. Mm. Jag kommer ihåg att man stod där med... Jag skulle röra ihop någon nötmjölk och... Ja, det var inte så jätteroligt.
Nej, alltså, men allting, alltså det är alltid en fråga om utbud och efterfrågan. Alltså om det inte är så många... som antingen då är beredda att offra allting för djurens skull, eller för den sakens skull känner sig som yogis. Liksom. Då är det såklart att det inte är jättemånga som tycker att det är viktigt att ge upp köttet. Men idag när du har klimatet, och när du har fler restauranger och du har större inspirationsutbud, då är det plötsligt väldigt mycket lättare. Att för dig att till exempel ta havredryck i kaffet är väldigt enkelt.
Lite lättare ändå. Jag tror inte det fanns i affären faktiskt.
Nej, nej, men alltså, det är ju de senaste 10 åren. Och det här är ju någonting jag jobbar väldigt mycket med i mitt jobb. Att få folk att bara inse hur stor skillnad det är idag mot för 10 år sedan. För om du tänker på ta en 40-åring. De säger att det är någon sorts snittålder i vårt samhälle. Liksom. Det finns väldigt många som är 40 uppåt. Liksom. För 10 år sedan var ju de 30. Och jag är 35 snart liksom. Och jag kan säga vid 35 års ålder har jag hunnit äta väldigt mycket mat. Jag har en väldigt tydlig bild av vad jag tycker är gott och inte. Men om det då nu liksom, allt det här förändrades om 10 år, då är det såklart att jag skulle vara ganska färgad av de första 35 åren i mitt liv. Det är inte konstigt att om du växte upp med bara dålig vegomat och sen så plötsligt så är du inte så intresserad av vegomat. Och så plötsligt så har vegomaten förändrats och blivit mycket bättre. Men du var ju inte där och följde med på den resan.
Nej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag har ett vagt minne av att jag har hört någonting om att du är uppväxt på en bondgård.
Nej, det är min pappa som är uppväxt.
Min pappa är uppväxt. Berätta med dina egna ord istället.
Ja,
hur kom det sig att du blev vegan?
Som sagt, jag är ju verkligen uppvuxen i ett jätteköttigt hem. Min farsa var som sagt bondson, uppvuxen på bondgård i Sundsvall. Hans föräldrar lade ner aktiva driften på typ 70-talet. Men även när vi var små så hade de får kvar och så liksom. Och han var riktigt, riktigt husmanskostguru. Han var jättebra på att laga mat och laga hur mycket han kunde ställa sig och koka liksom kärlknöl mitt i vintern, mitt i natten, bara för att det var kul liksom. Så var jag uppvuxen i Borlänge, som är väldigt arbetarstad. Mycket pizzeriakäk, mycket liksom, inte så mycket gå ut och käka på restaurang, utan man sågs hemma och typ, eller käkade på McDonalds.
Vänta, kom inte de bröderna Norén därifrån?
Mm, exakt.
Gustav och Victor.
Mando Diao,
ja.
Exakt.
Just det.
Jag gick i samma klass som deras lilla syster.
Okej. Okay.
Men så att jag käkade skitmycket kött. Och sen så i sista år på gymnasiet så började jag dricka alkohol. För jag hade hållit mig ganska länge. Jag fick körkort, slutade cykla till skolan. Jag tränade taekwondo på den tiden. Så då pajade jag höften. Gjorde en så här lång spark. Och sen så drog jag höften inte riktigt med som den skulle. Och det var inte trevligt. Så att jag hade ett halvår när jag liksom inte tränade någonting. Drack en massa, festade en massa år liksom. Så när jag tog studenten var jag... särdeles ohälsosam och tyckte att fan, så här kan jag ju inte påbörja mitt liv. Det här känns ju inte som att jag har någonting hemma någonstans. Och då tänkte jag, jag måste ta tag i mig själv. Och då kände jag direkt inte med att liksom bara gå på en diet eller börja träna, utan jag behövde en utmaning. För jag tyckte jag var en sån slusk. Liksom.
Slusk?
Ja, men jag var liksom, jag hade ingen självkontroll överhuvudtaget.
Nej, jag förstår.
Så jag tänkte, vad är det absolut svåraste jag kan göra? Att bli vegetarian. Det var så sjukt långt ifrån vem jag var och hur jag åt. Så jag tänkte, om jag kan vara vegetarian i ett halvår, då har jag inte bara gjort något som är bra för min kropp, bra för liksom, djuren och hälsan, utan jag har också bevisat för mig själv att jag har någon form av självkontroll. Och det, jag gick natur, så alla mina polare flyttade direkt till Uppsala och Linköping för att bli läkare. Så att jag fick vara i fred under det här halvåret när jag stannade hemma liksom, och jobbade som lärarvikarie. Typ. Så jag slutade äta smågodis, slutade... dricka läsk, slutade äta kött och började promenera till gymmet. Liksom. Mm. Och rasade i vikt och mådde hur bra som helst. Det var ju helt fantastiskt. Liksom. Men det som hände var att efter några veckor och månader så under processen av att inte äta kött så blev det som jag pratade om tidigare, det där med köttnormen. För att köttnormen säger att kött är normalt. Och normal mat innehåller kött. Och det är liksom, man reflekterar inte ens över det. Jag brukar säga så här, om du tänker, vad är luft? Så säger jag, men det är väl syre. Ja, men faktum är att syre är faktiskt bara 25%. Det mesta är kväve. Men det är ingenting som man tänker på. För bara normalt sett så är det syre och luft är samma sak. Liksom. Och mat och kött är samma sak. Men om det inte är så då? För mig var det inte så länge. Kött var inte mat. Då blir den naturliga frågan, vad är kött då om det inte är mat? Och då blev det så här, ja, men då är det ju kroppsdelar från djur. Och när jag slogs av den insikten, alltså det var som att det var ingenting jag gick, liksom bestämde mig för att jag skulle börja tycka, utan plötsligt så var det bara så att det var så det var. Då var det, så att, då var det inte det där rebenspjäll, det var ju ett husågat bröstkorg. Då var ju inte det där liksom en hamburgare, utan det var en mald bicep. Och då blev, det så att, då blev jag faktiskt äcklad av det. Alltså mycket snabbare än vad jag själv var beredd på att jag skulle göra. För planen var inte att få bli vegetarian, utan planen var bara att så här, se vad som hände. Men efter ett par månader så var jag verkligen så här, fan, jag tycker det här är äckligt. Jag vill verkligen inte börja äta kött igen. Och sen så mådde jag ju väldigt bra på kuppen. Men det var ju lika mycket att jag slutade äta en massa socker och började röra på mig mer regelbundet igen. Vilket jag kan rekommendera för alla som vill må bra. Liksom.
Och springa till exempel.
Och springa, exakt.
Det kom vi in på sen.
Det tog faktiskt några år innan jag började springa. För det har haft så jävla mycket issues och tankar med det där. Men
Det ska vi gräva mer i snart.
Exakt. Men det som hände då i slutändan av den här perioden, när jag väl hade gått ner mina kilon och skulle sluta gå på diet, var att jag insåg att okej, men köttet är svårt att hålla sig borta från. Men kulturen, upplevelserna, smakerna saknade jag. För det enda jag hade ätit i hela mitt 19-åriga liv då var husmanskost, hamburgare och pizza. Och det älskade jag ju. Och då fick jag plötsligt höra att jag skulle aldrig få äta igen. Och det sög ju. Så då började jag liksom, jag flyttade hemifrån i samma veva, började liksom laga min egen mat och började laga vegetarisk mat. För då var jag fortfarande bara vegetarian. Experimenterade en massa och det ledde till att jag sen startade bloggen. För det, jag hittade inga bra recept på att göra liksom vegoburgare. Och tänkte, får jag försöka själv. Och sen så blev jag ganska bra på det och sen så jag måste skriva ner det här för jag glömmer bort mina recept. Så startade jag bloggen som ett sätt att göra det på. Och sen så snabbspolade några år framåt så fick jag möjlighet att börja jobba med den, för den hade blivit ganska populär.
Hette den Jävligt gott redan från början?
Den hette Jävligt gott från början. För det var faktiskt jag och min tjej satt, för det tog 4 år från det att jag blev vegetarian till att jag startade bloggen. Och under den perioden så lagade jag väldigt mycket mat. Och sen hade jag, en liten dipp på jobbet ett tag och frågade min tjej då, som jag fortfarande är ihop med. Men kan du inte tänka dig göra någonting annat, Gustav, än hålla på med det här som du gör just nu? Jag bara, ja, jag kanske jobbar på restaurang eller något sånt där. Det vore ju kul, för jag gillade verkligen att laga mat. Så. Men då skulle ju den heta Jävligt gott, för det är det du säger att det alltid måste vara. Liksom. Och det var ju därifrån den
bra.
Namnet kom.
Grym tjej.
Ja, hon jobbar med kommunikation, så att hon är savvy. Så där fastnade namnet. Men så då när jag fick möjlighet för att avsluta med hur jag blev vegan, när jag började jobba med bloggen då. Och det vet du ju själv, du gillade säkert att springa även innan du började jobba med det liksom.
Nej.
Är det så? Nej. Ja, det här är en story i sig, tänker jag.
Ja, den kan vi ta en annan gång. Men jag var bara lite kort, så var jag ju sämst i klassen på löpning. Men det kan vi ta en annan gång. Mm.
Men för mig var det så, jag gillade ju att laga mat även innan jag började jobba med bloggen. Men sen när jag började jobba med bloggen, då var ju det mitt jobb. Då började jag ju laga väldigt mycket mat. Och sen så började jag ju lära mig också väldigt mycket mer, för jag pratar ju väldigt mycket om mat också. Så jag lärde mig mer om hur saker hänger ihop. Och jag blev också väldigt mycket bättre på att laga maten. Och då kände jag personligen att alla mina anledningar till att vara vegetarian och inte vegan började rämna steg för steg. För det var till exempel det med att säga, ja, men varför äter jag inte kött? Ja, men i grund och botten så är det ett djuretiskt perspektiv. Jag tycker inte att vi i väst som har ett val liksom, borde göra det här. Och då var jag så här, jag vill inte stoppa i mig deras kroppar. Men jag kan tänka mig att det som kommer ifrån dem. Så jag resonerade från början. Men sen insåg jag så här, men kon skiter väl ärligt talat i vad som händer när den är död. Alltså om jag äter kons kropp eller inte. Jag vet inte om kon bryr sig när den väl har stått i fabriken och sen slaktats. Utan det är ju att den står i fabriken och slaktas som berör kon, om man är så. Och det är lika mycket en del av mejeriindustrin som det är av köttindustrin. För kon behöver ju fortfarande finnas för, liksom. Och sen efter 5 år så mjölkar den inte lika bra och då slaktas den. Så att jag insåg att det argumentet, det håller ju inte för att inte dricka mjölk. Om det nu är det jag bryr mig om. Och det andra argumentet var ju då att det är så jävla svårt att vara vegan. Men då hade jag ju blivit så bra på att laga vegansk mat och det fanns så mycket bättre produkter då. Så det var så, det håller inte heller. Så att då var det bara suck it up och bli vegan.
Vilket år var du blev vegan?
Det var mellan årsskiftet 2017-2018. Så nu är det 4 år sedan.
Ja. Men du hintade lite grann där om att när du gjorde din förändring där när du var yngre så började du promenera, gick till gymmet. Men du sa också någonting om att det fanns issues kring löpning.
Men alltså, det här är ju faktiskt väldigt kul för mig. För att det är så här, nu är vi på ett helt... Nu pratar
det här
vi om
pratar du
helt,
aldrig om, va?
Det här pratar jag pratar aldrig om det här.
För det kändes lite grann nyss som att det var väldigt spännande att lyssna på dig. Men det känns också som att det här har du berättat ganska mycket om förut.
Ja, exakt. Så men nu är vi på helt...
Det gillar jag.
Ja, det var lite varför jag ville komma hit också. För att jag tycker att det är kul att göra saker som man inte brukar göra. Men det här är också någonting som jag på ett personligt plan som ligger mig väldigt nära. Alltså jag spenderar väldigt mycket tid på att tänka på träning. Inte minst för att jag spenderar väldigt mycket tid på att tänka på mat. Och de här två hänger väldigt mycket ihop med varandra. Liksom. Det handlar om att må bra som en helhet. Liksom. Men jag har ju verkligen ett, så här, ett klurigt förhållningssätt till träning. Som jag tror att jag är nog inte ensam om. Liksom. För jag var en person som, när jag växte upp så, inte minst som sagt, min pappa lagade väldigt mycket god mat. Och han var väldigt förtjust i både grädde och smör och stora portioner. Så att jag var en ganska rundlagd liten pojk under stora delar av min uppväxt. Och jag hade också aldrig så värst flyt med liksom träning. Jag testade alla möjliga sporter. Jag spelade tennis, judo, innebandy, fotboll, liksom allt möjligt. Men det fastnade liksom aldrig riktigt. Och sen hade jag otur. Det var ju också så, det är en historia i sig att prata om liksom fotbollsträningar och liksom tränare och så. För min brorsa tränade i ett så här fantastiskt lag. Alla, det var som kumbaya-stämning och alla var så lyckliga liksom. Och han är ett år yngre än mig. Vi bodde i samma bostadsområde. Det var liksom samma typ av kids. Hans fotbollslag funkade hur bra som helst. För de hade två helt fantastiska föräldrar som tränare. Jag är ett år äldre. Min kull var totalt katastrof. Det var kaos. Det här fotbollslaget funkade inte överhuvudtaget. För föräldrarna bara prioriterade sina egna barn, toppade lagen från början. Och det var bara skit, liksom. Så vid 11 års ålder, så då hade jag fått spela back redan i så här, 3 års tid. Och gjort 2 mål på typ... Och det var bara så här matcher när vi vann med 40-0, liksom.
Ja, nej, det är inte kul.
Nej, så det var ju skittråkigt. Ja. Så att jag slutade spela fotboll när jag var 11. Och då hade jag en lång period från att jag var 11 till att jag gick på gymnasiet. Jag i stort sett inte tränade någonting regelbundet alls. Liksom. Gick upp en del, hade ingen grundkondis överhuvudtaget, läste böcker och liksom gjorde... Så att jag var liksom, jag har ingen grundkondis. Alltså jag har inte fått med mig det alls. Liksom. Min brorsa däremot som fortsatte spela var så här, fotbollsmålvakt, hade liksom magrutor och så här, tennisbollsbiceps när vi gick i högstadiet. Han kunde ju ställa sig och springa milen på typ 2 röda i gymnasiet. Liksom.
Men skolidrotten då, hur var den för dig?
Ja, det var ju en plåga. Ja. Alltså, det var ju mest på att man skulle göra någon jävla hinderbana eller spela spökboll. Liksom, och det var ju... Eller så skulle, och i Borlänge som, då var det också så här, vintersport var en grej. Liksom. Så man skulle ut och åka skridskor eller åka längdskidor. Och vi, så här, jag hade aldrig någon egen utrustning, utan man fick alltid hyra och allting var ett helvete. Så att jag åker fortfarande inte längdskidor eller något sånt där om du inte har ett pistol mot huvudet på mig. I gymnasiet när man fick komma undan det där, så gjorde jag mina polare och pimplade istället.
Ja, nej, men det är ju, jag vet, ofta när jag lyfter just skolidrott i sociala medier så får jag ofta, ja, men det är lite idrottslärare som blir irriterade för de menar på att det är inte samma sak idag. Men samtidigt så får jag lite dubbla signaler där. Mm. Ja, jag förstår. Så det var nej, i alla fall ingen källa till inspiration.
Jag hade liksom ingen kärlek för träning med mig. Sen i gymnasiet började jag träna taekwondo. Vilket var skitkul. Det var liksom, äntligen hittade jag någonting som inte var så här, lagorienterat. Liksom. För det har aldrig varit min grej. Och det var kul. Men så skadade jag mig det där sista året och liksom tappade allting. Liksom. Men så att min grundrelation till träning var så här, jag kan typ inte springa. För jag hade aldrig sprungit. Jag kommer ihåg att vi hade en så här sträcka runt gympasalsträckningen som var på typ så här, 1 kilometer, och den här skulle vi springa för att värma upp. Och jag kommer ihåg att jag lyckades aldrig ta mig runt den där liksom springandes. Och jag hade den här idén om att jag kan inte springa. Som jag ju i efterhand vet att säga, men det stämmer ju inte. Men jag hade aldrig upplevt att kunna springa. Så därför hade jag den här bilden av att jag kunde inte springa. Så då när jag hade den här perioden som jag berättade om, när jag började äta bättre, då promenerade jag ju istället. För att jag hade en idé om att jag kan inte springa. Och jag vet inte egentligen var den kommer ifrån, men det var jobbigt som fan att ta sig över den här pucken och börja springa. Liksom. Men jag promenerade som en idiot istället. Men det som kommer in då är att jag insåg att när jag började jobba liksom heltid och fick väldigt mycket för mig, så precis som väldigt många andra unga drivna människor så gick jag typ in i väggen. När jag var 21 hade flyttat till Stockholm och hade sjukt mycket. Jag har en bakgrund i ideell sektor. Jag gick med SSU när jag var 16 och sen ungdomsrådet och elevrådet. Och sen efter studenten så började jag engagera mig mer i massvis med sådana organisationer. Och fick då möjlighet att flytta till Stockholm och börja jobba för en ideell organisation. Och då var det ju så att då flyttade jag till Stockholm och började jobba på den här organisationen. Alla jag kände i Stockholm tillhörde den här eller den andra organisationen som jag var förtroendevald i. Och så började vi bråka i den här styrelsen som jag var i. Jobbet blev plötsligt jättetråkigt. Och jag kände inte en käft i stan som jag inte liksom då antingen bråkade med eller var uttråkad på. Liksom.
Ja, jobbigt läge.
Ja, det var jobbigt läge. Så att jag var så här... Jag brände ut mig i stort sett. Och sen då fick jag en öroninflammation den vintern. Som satt i säkert 6-7 månader. Och jag blev så här ljudkänslig. Jag fick jätteont i öronen. Jag åkte med så här hörselkåpor i tunnelbanan bara för att jag pallade inte med utropet. Det var helt bizarrt. Alltså det var det sjukaste jag varit med om. Och då tänkte jag, när året hade gått och jag tog sommarledigt, tänkte jag, jag måste ut i skogen och isolera mig. Så jag åkte ut i sommarstugan och liksom bara satt där i tystnad i 1,5 månader. Och var så, det här måste göra mig frisk. Och så kom jag tillbaka en vecka och sen var jag sjuk igen. Liksom. Och jag bara bröt ihop. Jag sa, vad är det för fel? Och då sa min farsa till mig att, men Gustav, du måste ju titta på din livssituation. Vad är det som händer? Och då hade jag varken hoppat av styrelsen där jag bråkade med alla. Jobbet var fortfarande skittråkigt och jag kände inte en jävel som jag då inte bråkade med eller var uttråkad på. Så att jag hade ju inte förändrat min situation överhuvudtaget. Men då träffade jag min nu sambo sedan 13 år, typ en månad senare. Jag hoppade av den här styrelsen och jag pratade med min chef och blev sjukskriven ett tag. Och sen så liksom löste sig allting. Liksom. För det tog en månad och sen så var jag distraherad och tänkte på annat. Liksom. Mm. Men det som blev så tydligt för mig då, och sen inte minst i efterhand, är att jag har en väldigt stark liksom, psykosomatisk... Liksom, alltså, hur jag mår påverkar min fysiska hälsa väldigt mycket.
Just det.
Och inte minst så upplever jag det, i alla fall. Oavsett ifall det är vad som är då hönan och ägget, så tenderar jag till att hantera ångest genom krämpor, eller krämphantering. Och det här, snabbspolarna några år framåt, har liksom utvecklades inte minst under mina liksom, my 20s till en ganska rejäl hypokondri, faktiskt. Där jag liksom började liksom hantera att jag hade jobbit på jobbet med att projicera det på olika krämpor. Liksom. För då hade jag efter den här perioden så hade jag en period när jag tränade ganska bra. Då hade jag kommit igång, börjat liksom gå på gym regelbundet. Jag körde så här mycket HIIT-träningar och liksom, jag hittade något som heter Freeletics som var skitbra. Liksom.
Freeletics?
Ja, men det var så här, nu är det något helt annat för nu tar de skitmycket betalt för det som de gör med allting. Men då var det ett gäng så här, gratis pass där de sydde ihop massa push-ups och pull-ups och armhävningar och liksom, sit-ups och allt möjligt liksom, i olika program. Och så kunde man helt enkelt, skulle man göra de här på tid och försöka göra så jävla mycket armhävningar som möjligt i stort sett. Och under en period funkar det här hur bra som helst. Jag gick ner, vägde typ så här 15 kilo mindre än vad jag gör idag och var liksom så här asvältränad. Tyckte det var helt fantastiskt tills den dagen då jag liksom bara gjorde för många armhävningar och pajade, fick en så här impingement grej i en axel. Och det påbörjade liksom en så här lång spiral av att jag bara hade ont i en kroppsdel efter en annan, för då snedbelastade jag liksom någonting annat och sen så det var verkligen en period på typ 6 år när jag gick runt och hade typ ont någonstans hela tiden. Men det jag upptäckte då var efter den här långa perioden av hitövningar liksom, att jag hade skaffat mig ganska bra kondis. För visst, då kunde jag inte ge armhävningar plötsligt, men jag hade skitbra kondis för jag hade gjort en jävla massa liksom så här snabba hitövningar. Och gick ut och sprang och kunde springa en halv mil utan att stanna för första gången i mitt liv. Och jag var helt chockad.
Du bara gjorde det. Jag tänkte, du var ju lite tveksam till löpning, men sen kom du alltså på att du skulle göra det.
Ja, nej, men för att jag var så här, jag kunde ju inte göra armhävningar längre. Så jag var så här, under den perioden. Så jag var så här, jag måste göra någonting annat. Och då tänkte jag, men jag testar att springa då. Och sen så bara kunde jag. Och det var helt, för att jag hade jobbat upp min kondis. Och det var ju det som jag inte riktigt hade fattat innan. Att så här, om du inte har någon kondis så kan du inte springa. Men kondis får man ju upp ganska fort. Och den hade jag fått utav att göra en jävla massa liksom, upphopp under det här året som jag hade tränat.
Så kondisen var lite grann nyckeln för dig? Att du kände att jag kan nog klara det här? För du hade ju tänkt tidigare att du inte kunde springa.
Exakt. Och då hade jag liksom fått den på kuppen utav att göra en massa andra saker. Men jag hade liksom inte riktigt fattat det förrän då jag testade att springa egentligen. Då 5 år efter den här skoldebaclet. Liksom, liksom.
Ja. Okej, okay, men coolt ändå. Du kom 5 kilometer. Det är ju superbra.
Och det var en sån chock. Ja. Och jag var så jävla... Jag fick en sån runner's high dag nummer 1, kan jag säga. Det var typ det mest fantastiska jag varit med om. Alltså aldrig gjort någonting träningsmässigt som fått mig att känna mig som en sån jävla stålman. Som den springturen. Och jag blev biten på en gång. Alltså jag var så här, det här är ju fantastiskt. Till skillnad från liksom verkligen, om man nu kör så här armhävningar och pull-ups och går på gymmet, är ju så här, då tar man sig lugn och ro, man liksom... Jag älskar att köra marklyft och liksom sånt. Det är skitmäktigt att liksom lyfta 100 kilo och känna sig stark. Men det är ingenting mot den här känslan av att känna att så här, under den här halvtimmen så flyger jag. Liksom. Jag var helt såld. Jag var så, det här vill jag ju göra resten av mitt liv. Så, verkligen. Det var fascinerande.
Men då tänker man ju så här, när du säger att du blev helfrälst, så tänker man att då gick du ut och sprang varje dag? Eller?
Ja, exakt. Och det var ju det som hände. Och det var ju så här, det är, så då började jag springa liksom, för mycket. Och ganska snabbt fick ont i knäna.
En klassiker, tyvärr. Ja.
Och jag hade ingen koll på löpsteg och jag hade ingen koll på någonting. Liksom. Men eftersom att det här var under en period när jag dessutom hade då mer eller mindre totalt oblommad hypokondri. Ohämmad.
Ja, just det, den var obearbetad kanske.
Exakt. Och det kommer vi verkligen in på. Ja. Så obearbetad, ohämmad hypokondri. När jag då fick ont i knät så fick jag ju panik. Och hade ingen aning vad jag skulle göra. Liksom. Och slutade helt enkelt springa. Slutade träna ben i typ ett år. För jag var så här... Och det var ju det sista man ska göra, kan jag verkligen känna. Och det är, så här, det är också lite varför jag är så här... Nu får ni använda mina dåliga exempel här på hur man inte ska hantera löpproblem eller vad det nu kan vara. Så jag slutade under en period liksom att... Och då hade jag en period när jag inte både hade ont i axeln och ont i knät. Så att det var ett eller två år där liksom... Mellan jag var typ 27 eller 26, 27, 28 liksom, som jag nästan inte tränade någonting alls liksom, och bara så här, vad ska jag göra liksom.
Fast det där tror jag också det är jättebra att ta upp det, för jag tror det är många som känner igen sig som säger så här, men jag kan inte springa för jag har ju ont i knät.
Exakt, exakt. Och det var helt fel, insåg jag ju sen liksom, när jag började liksom. Men ja, det var i alla fall så jag hanterade det då liksom. Och sen så hade jag en period på liksom ett par år när jag liksom då gick till sjukgymnast efter sjukgymnast och försökte knåda och försökte liksom, och det blev liksom aldrig bättre. Det kunde bli bättre i stunden, för att jag fick ju liksom muskelavslappnande liksom, stötvågsbehandlingar eller vad det nu var, men det kom alltid tillbaka och det blev aldrig bättre. Och till slut efter då, och det här var, jag var väl kanske inte 27-28 då, jag kanske var snarare runt 28-30 då liksom. Så lackade jag ur till slut. Jag var så, det här är ju helt sjukt. Alltså det är inte rimligt att jag har ont i axeln, så jag har ont i knät och så har ont i benet. Och liksom till slut, jag fick, alltså så här, det, antingen är det något fel på mig eller så hanterar jag det här fel. Och det är inte rimligt heller att det är någonting så otroligt unikt fel på mig. Så, alltså nog för att jag var hypokondrisk. För problemet med det här är att du har ju ont. Alltså det var inte så att jag inte hade ont. Jag hade jätteont i axeln, eller i knät, eller i foten, eller vad det nu var.
Ja, det var på riktigt såklart för dig.
Ja, exakt. Ja. Jag hade ju ont. Men det bara vandrade runt. Alltså så jag kunde ha jätteont i knät i en månad. Och sen kunde det gå ner till foten. Och sen kunde det gå upp till axeln. Och sen så, jag bara så här, men det här är ju inte... Så till slut var jag så här, jag lackade och var så här, okej, hur hanterar... För uppenbarligen finns det ju så här, då tänkte jag så här. Folk som dig till exempel, som springer mycket hela tiden. Alltså så här, det är ju inte som att de aldrig har ont. Eller typ proffsidrottare. Så vem går de till för att hantera det här? Liksom. Och då tänkte jag, okej, men jag går till en idrottsfysiolog. Liksom. Jag tänkte om. Jag går inte till en jävla sjukgymnast som bara kan få det slut och göra ont nu. Jag går till någon som kan hjälpa mig att tänka helhet.
Just det.
Och det här faktiskt, det förändrade allt. Det är så fascinerande. För det är så här, jag vet inte om vi ska namedroppa.
Men jag blir bara nyfiken på, jag har ju lite problem här med så här definitioner, eller titlar. Vad är en idrottsfysiolog?
Alltså jag vet inte. Men jag tänkte så, jag vill gå till någon som tänker helhet.
Och okay, vem var det då? Kan vi,
ja, men jag gick till Access Rehab.
Just det. Det är en klinik här i stan.
Ja, de finns på typ 3-4 olika ställen.
Har inte de naprapater och kiropraktorer?
Det är naprapater, kiropraktorer. Men framförallt så har de folk som är specialiserade på olika idrottar. Där det handlar om liksom det funktionella. Det är inte bara så här, om du går till en sjukgymnast så får du en massage eller stötvågsbehandling eller, och de tittar på liksom åkomman. Utan det som var annorlunda här var att det var personer som är, den här är en specialist på löpning.
Nu kanske vi ska säga, för att inte uppröra alla fysioterapeuter ute. Ja. Det kan ju finnas sjukgymnaster med specialintresse. Så vi vet ju kanske inte riktigt. Så.
Men det var jag letade, efter, det var någon som är...
Hade koll på...
Som hade koll på liksom den aktiva tillämpningen utav det här. Ja. Som inte bara tittade på en skada, utan tittade på funktionen. Vad jag vill göra?
Just det.
Googlade jag i stort sett. Vad kan jag hitta för någonting? Och då dök de här upp. Liksom. Och det var en snubbe, jag minns inte vad han heter, men han heter Micke.
Klintmark?
Ja,
okay. Det var det. Nu droppar vi hit. Jag vet vem det är. Jag känner honom lite.
Och det här var ju bara en ren googling. Så kom jag dit till honom och sa, vet du vad? Och så berättade jag hela min liksom långa liksom hypokondrihistoria av att jag har ont någonstans hela tiden. Jag håller på att bli knäpp på den här skiten. Vad är liksom så här, och just då hade jag ont i foten. Så då kände han på min fot. Så tittade han på, så pratade han. Och så var det i stort sett bara 30 minuter att han satt och lyssnade på mig. Och klämde lite på foten och gav mig lite lätt massage. Liksom. Men det var ungefär det. Och så sa han, vet du, så här, vi ses om en vecka igen. Och då vill jag att du springer 5 minuter runt liksom, kvarteret innan vi ses. Så okej. Okay. Så gjorde vi det och så såg vi och så kom jag dit 10 minuter innan, sprang 5 minuter runt kvarteret och sa, vet du vad Gustav, om det är så att du kunde springa 5 minuter runt kvarteret, då har du inte problemet som du tror att du har. För att det är inte rimligt att du skulle kunna göra det om du nu hade någon sorts belastningsskada på foten eller vad det nu skulle kunna vara. Vad hej? Alltså jag vet ju inte, för att jag vet ju inte. Alltså det är ju ett problem med hypokondrikers förhållningssätt till saker, att de vet faktiskt inte, utan de googlar, de tänker, de gissar. Och de känner.
Får jag bara flika in en fråga här? Har du fått din hypokondri så här diagnostiserad av alltså, någon psykolog?
I den mån att jag har gått först till vårdcentral och sen till psykolog för att liksom få... Så att absolut.
Ja. Okej, bra. Jag ville bara dubbelkolla. För du verkar ha stenkoll på hur riktar sig.
Ja, nej men alltså... för jag fick till slut så började jag liksom inse att jag har ju problem med hur jag förhåller mig till det här. Och verkligen har gått på IKPT.
Just det. Liksom. Ja, men jag förstår. Det var lite samma veva då som du träffade Mikael då?
Ja, exakt. Det var typ ett halvår innan. Problemet var att KBT alena hjälpte inte. För den sa bara åt mig att tänk på någonting annat. Ungefär. Eller så här, hantera det här. Liksom. Problemet var att... Så här, för det andra Micke sa, han gav mig en PDF. Med verkligen så här. Och det är inte ofta man kan säga att en PDF förändrar livet på någon. Men för mig var det verkligen så. Utan den handlar om smärthantering. Och så vad är smärta för någonting? Och hur funkar smärtsystemet? Och för mig då som liksom total lekman så var jag så här, har jag ont? Har jag ett problem? Alltså hur kan jag ha ont? Hur kan jag ha så här ont om jag inte har ett problem? Alltså det är inte rimligt. Alltså det är så här, A ger B. B kan inte bara uppstå liksom. Men han var så här, nej men det är inte riktigt så det funkar liksom. Utan, och han väldigt enkelt beskrevs det som att smärtsystemet är som ett brandlarm. Det är där för att se till att du reagerar på saker som kan vara ett problem. Och det kan till exempel vara att du har brutit, eller som nu med rebenet. Det är så här, okej, men då får jag en molande smärta. Men det är så här, men då måste man se skillnaden på den molande smärtan jag har nu 6 veckor efter. Eller den liksom ganska intensiva smärtan jag hade de första 2 veckorna. De första 2 veckorna så behövde liksom smärtsystemet finnas där för att säga låt det här vara. Liksom. Smärtan jag har nu efter 6 veckor när det i praktiken är nästan färdigläkt. Men jag fortfarande har ont för att det är liksom lite känsligt och så. Den här smärtan är ju inte riktigt lika funktionell längre. Det problemet jag får av den här smärtan är ju mycket liksom egentligen större problem i sig än vad skadan är liksom. Visst, sen behöver jag låta den vara i 3 veckor till för att det ska läka helt, men ungefär så. Men problemet med de här muskulära grejerna är att du kan få en överkänslighet i brandlarmet. Om brandlarmet har triggats länge över en längre period så blir det helt enkelt din känslighet för rök, den blir lite överkänslig. Så den triggar helt enkelt lite på lite för lätt.
Ja, det är som ett brandlarm som skulle börja liksom pipa bara man tänder ett stearinljus hemma liksom, med en tändsticka typ.
Exakt. Ja. Och sen så problemet med det är ju då, inte minst om du övertolkar den här signalen. Om jag då reagerar på brandlarmet varje gång som att det brinner, även om jag bara tänder en tändsticka, då blir jag skitstressad.
Just det.
Och min stress gör att jag, inte minst den här muskulära grejen, jag spänner mig som fan. Och jag fokuserar som fan på den här grejen. Och då gick jag omkring och tänkte på min fot hela tiden. Eller tänkte på min axel hela tiden. Jag betedde mig annorlunda. Jag gick snett. Jag slutade träna. Vilket i sin tur då inte avlastar. Inte mjukar upp och så vidare. Vilket gör att det gör mer ont.
Just det, ond cirkel blir ju där.
Det blir en jätteond cirkel. Och det var ju det som gjorde att det här bara gick runt hela tiden. För då fick jag först problem med knät. Och det ledde till att jag sen fick problem med andra knät som jag snedbelastade. Och det ledde till att jag sen fick ont i första höften. Sen ledde det till att jag fick ont i vaden. Och det ledde till att jag fick ont i foten. Och sen var det bara en ond cirkel och jag var fast där. Men eftersom att jag hela tiden trodde att det här måste ju vara att jag snedbelastar sönder min meniskel. Eller vad fan det nu kan vara. Liksom. Hur kan jag ha så här ont? Men bara genom att fatta hur smärtsystemet funkade, så var det som att det jag behövde i mitt huvud för att kunna förstå att bara för att jag har ont är ingenting åt helvete. det förändrade allt. Och det var det som var så fascinerande. För då var jag så här, okej, jag kanske bara ska acceptera smärtan. Och då var det så här, okej. Och sen tog det, alltså det var helt sjukt. Det tog typ 3 veckor. Och sen kunde jag börja springa igen. Och sen från det, som då var för 3 år sedan ungefär, så har jag kunnat steg för steg liksom jobba upp till att bli en springande människa. Från att ha varit liksom under alla år, när jag var som liksom, egentligen som i bäst form, alltså under mina, liksom från det att jag var 20 till 30, uppleva mig själv som mer eller mindre invalid, till att efter 30 faktiskt kunna springa milen. Och bara genom att den här insikten, alltså det har förändrat mitt liv.
Ja, jag ser ju, du strålar ju verkligen när du berättar. Och jag tänker att det kan ju inte vara helt ovanligt. Sen kan det vara kanske olika grader. Men just det här att man känner efter det väldigt mycket och oroar sig för att man ska skada sig. Det är nog inte helt ovanligt, tror jag.
Nej, och sen är det ju så här, för det var ju en del av mina problem. Det andra problemet som jag tror är mer allmängiltigt, det var att jag har ju ingen koll. Nej. Alltså jag har ingen koll på hur man ska börja springa.
Nej.
Eller hur man ska liksom... Så jag hade ju också problem med att sen när jag väl då var så här, okej, jag kanske kan acceptera smärtan i knät och börja göra knäböj. Vilket ganska snabbt, då liksom, när jag började träna liksom normalt, jag behövde inte springa hela tiden. Så liksom gjorde det att liksom, alla spänningar i kroppen släppte av och sen så blev det bättre. Vilket jag kan rekommendera. Alltså det är nästan alltid bra att göra knäböj.
Ja, men det blir ju lite grann att du gick emot dig själv där då. Ja. Du var tvungen, upplevde du att du gjorde det i början? Att du så här,
ja, nej, men alltså det första var ju att det var... Och det var ju mer hypokondrin som spelade in. Jag var ju rädd för att göra saker. Och när jag började slappna av i det så blev det ju väldigt mycket lättare. Och sen kunde jag testa saker och så kunde jag se att det här går. Och då fick jag ju väldigt mycket positiv feedback liksom, av upplevelsen av att göra allt det här andra. Liksom. Men problemet var att sen historien om att börja springa, det är ju också så här, inte minst överbelastning, man tar i för mycket från början. För jag hade ju den här runner's high-upplevelsen.
Just det.
Jag tyckte det var så fantastiskt, så jag ville ju bara ut och springa. Och det gick ju inte så bra. Så jag hade liksom en lång period när jag liksom, så fort jag började springa så tog jag i för mycket. Och sen så liksom fick jag ont i knäna igen, eller så var det liksom...
Ja, men det är en klassiker. Du är gott sällskap och jag känner igen mig själv också i det faktiskt. Att man tycker att det är så himla roligt. Så att man vill, nu när jag har hittat det här,
varför vill jag bara göra det?
Ja, och varför skulle jag inte kunna få göra det här varje dag? Och sen så blir det också det här att man vill gärna... I början upplevde jag att jag ville hålla ett visst tempo för att jag kände inte att jag fick den här kicken. Nej. Om jag sprang för långsamt.
Nej, och det var ju en del av mitt problem också. Att jag var ju inte minst där i början, varför jag pajade knät första gången. Jag var ju då ganska vältränad. Så att min första liksom springtur var ju så här, jag snittade ju 5:05 eller något sånt där.
Ja, det är ju jättefort.
Det är jättefort. Ja. Jag hade ingen aning om det. För jag satte på Runkeeper och sprang liksom. Ja. Men jag hade ingen aning om att det var lite väl fort. Det kändes ju nice.
Alltså liksom. det behöver inte vara snabbt liksom för en elitlöpare.
Nej, men det var snabbt för mig som motionär. Alltså nu springer jag kanske på 5:30-5:40 liksom. Ja. För att det är en mer liksom skön takt liksom. Inte minst när jag springer långt liksom.
Springer du samma tempo varje pass?
Alltså för det mesta brukar jag faktiskt inte köra Runkeeper nu för tiden. För det var en grej jag behövde lära mig. Att det fuckade lite mig. Att jag behövde skaffa en annan. För det var ju det som jag sen när jag väl. För det som hände efter liksom 50-11 gången jag hade liksom så här börjat springa för mycket, var att jag säger okej, jag måste försöka lära mig lite mer om det här. Och en grej som faktiskt, det kan låta extremt klyschigt, du har säkert liksom hört det 100 gånger, men jag läste Born to Run.
Ja, men berätta, alla har sin upplevelse av Born to Run, så jag vill höra din.
Jag tyckte att det var en fascinerande tanke, det här med att vi gjorde för att springa. Liksom. Inte minst eftersom att jag hade den här, liksom, fan jag älskar att springa. Det måste vara, inte bara liksom den så här... Det måste ju vara någonting med det här.
Ja, men det är ursprungligt och det känns naturligt för
människan. Ja, det kändes
så
jävla liksom på riktigt. Alltså jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Jag hade fått en sån känsla av att fan, det här är jag gjord för. Liksom. Sen var jag uppenbarligen inte liksom, riktigt uppbyggd just då för det. Men rent mentalt kändes det här rullar med vem jag är. Liksom. Mm. Så den idén om att vi gjorde för att springa, den kändes väldigt... Liksom, rimlig.
Ja.
Och då är det såklart att vi inte gjorde för att springa i Nikes. Det är ju också en rimlig tanke. Liksom.
Men det tycker ju inte minst Fot-Anders som har varit här i podden. Nej, men det är helt sant. Att klämma ihop fötterna i
Ja, och jag har alltid haft ganska så här korta, breda fötter med högt fotvalv. Så jag har liksom alltid haft ganska svårt att hitta bra skor också. Så jag har alltid haft problem med att liksom allting känns lite trångt och lite konstigt. Liksom.
Ja.
Så jag blev lite så här besatt nästan av att liksom så här researcha liksom löpsteg. Och liksom, jag är ju lite så att jag kan lätt gå in i saker lite väl mycket. Så jag började kolla på ganska mycket YouTube-videos, började liksom aktivt fundera på när jag var ute och sprang att så här, kan jag ta kortare steg?
Har du kollat på postrunning?
Nej, det har jag inte. Okay.
Nej, googla inte.
Nej, jag ska inte googla. Nej, men nej. Så här, jag började fundera på liksom hur kliver jag när jag liksom springer? Vart på foten ska... För att först var jag så här, okej, jag ska springa på tårna. Nej, det ska jag inte göra. Det märkte jag ganska snabbt. Det skulle jag inte göra. Men vad är liksom det här framfota liksom fall? Alltså, vad innebär det? Och spenderade ganska mycket tid på att liksom... då när jag sprang mina så här, 3 kilometer istället, liksom... testa det. Och sen så var det verkligen så att efter ett tag så hittade jag ett steg som funkade jättemycket bättre än det här jag bara liksom älgar på. Liksom. Mm. Tog kortare steg, försökte liksom tänka på att fokusera höften. För jag hade haft en period när jag sprang liksom så här lite framåtlutad och tänkte att men det är det jag ska göra. Och egentligen bara sköt fram bröstet liksom, och sprang som en jävla anka. Liksom. Men jag insåg att det är höften som ska framåt. Och jag ska försöka landa med fötterna under kroppen. Och jag ska ta kortare steg. Och plötsligt så var det liksom, det bara hände någonting. Alltså det blev så jävla mycket lättare. Och det andra som jag också då insåg efter ett tag, det var det att, och det ledde väldigt mycket till att jag slutade springa med Runkeeper kan jag säga. För att... det var någonting som bara fuckade min... Då började jag ju tävla med mig själv. Ja. Då blev det viktigt för mig att hålla en jämn takt till exempel. Och det blev viktigt för mig att inte komma under saker eller vad det nu var. Mm. Och det var det sista jag behövde, insåg jag. Jag behövde bara liksom fokusera på mitt... Så att det här liksom, att träna löpsteget blev att då fick jag fokusera på det. Istället för att fokusera på tid. Så det var viktigare för mig att det kändes bra. Och att det kanske gick långsamt. Än att jag skulle ha en jämn tid och att jag skulle... Så att, och det liksom sakta men säkert så ledde det till att jag fick inte ont när jag var ute och sprang. Och sen kanske jag inte liksom sprang så långt eller så snabbt alltid. Men det blev ju bättre med tiden.
Mm.
Så plötsligt så insåg jag att, så här, att springa... För, och jag har också så här, generellt ett problem att jag blir ganska... Och det är väl det att jag stressar för mycket, men det är ganska ofta förkyld liksom. Jag är en sån person som är, jag blir förkyld varannan månad och sen så är jag sjuk i 2 veckor och sen, så jag hade ganska ofta avtapp i, liksom så här, i träningen så jag fick liksom börja om ganska ofta liksom, inte minst kondismässigt så kan man tappa ganska mycket om man inte har jättebra kondis på 2-3 veckor så att det tog mig lite tid att liksom känna att så här, en halv mil var liksom någonting jag jämnt kunde göra liksom. Och sen just det här med att ta det otroligt lugnt. När jag liksom fattade det för typ 2 år sedan. Mm. Det var som att allting förändrades. Alltså, då plötsligt började jag kunna liksom pusha liksom längd framförallt på ett helt annat sätt. Jag hade aldrig sprungit över en halv mil fram till typ för ett år sedan i stort sett. För att jag hade den här idén om att efter en halv mil så började det här bli skitjobbigt.
Jag ska bara visa en grej här. Jag ska visa ett inlägg från ett Insta-konto här. Så kommer det här, ska du få se någonting spännande. Här.
Mm.
Här det är alltså Eliud Kipchoge då, som har världsrekordet på maraton. De kör ett långpass här.
Mm.
Och de springer i 6:30-tempo.
Mm. Ja, men exakt.
Så att det tycker jag är lite spännande, just det här med... Den uppfattning jag själv hade när jag började springa att det måste gå ett visst tempo. Man kollar på siffrorna på klockan eller Runkeeper, blir stressad.
Mm.
Då tycker jag det är så spännande just att gå tillbaka till det här. Att de som är bäst i världen på löpning, de kör ju nästan alla sina pass i det här superlugna tempot. Sen är det klart att de springer fort också. Men just det här att man varierar farten och inte bara fastnar i ett tempo. Det är ju så himla bra.
Det är otroligt viktigt. Mm. Och för mig var det så att när jag är... släppte den här tanken på att det måste vara på ett visst sätt. Och jag vet inte egentligen ens var fan jag fick den ifrån. För jag hade ju inte sprungit. Men alltså det är så här...
Nej, men man får väl för sig saker. Så ja, är det. Och eller så kanske jämför sig med andra.
Inte minst jämför sig med andra.
Hade du kanske tillgång till då?
Och så fort man ska... Alltså Runkeeper är ju så här, den är gjord för jämförelse
med
andra.
Ja, den är hopplös. Nej, jag grejar inte Runkeeper kan jag säga. Jag grejar inte Strava heller. För jag har ju bekanta som säger att de... Vissa pass kan de inte lägga upp på Strava för att det är för långsamt. Och det är så här, eller så måste de förklara varför det är långsamt.
Ja, och så ska man dela dem där alltså, och så här, Och jag bara så här,
jag orkar inte.
Nej, men alltså, för jag var, jag, när jag liksom landade i, okej, men varför springer jag? Jag springer för att det känns skitbra.
Ja.
Inte för att få en tid, men det är så här, jag var tvungen att liksom så här, alltså, nästan lite som en missbrukare. Alltså, jag kunde inte gå dit. Jag kunde inte göra det där. För då kunde jag inte hålla mig från att tävla med mig själv. Liksom. Men då att inte ha den med, så kunde jag fokusera på löpsteget. Kunde ta det mycket lugnare. Och sen så gick jag faktiskt tillbaka till Access Rehab för en annan grej lite senare. Och då fick jag ett tips om att... för det var också en grej som spökade i mitt huvud, det här med att okej, om det inte är tiden så är det att inte gå som jag inte får göra. Alltså, det är viktigt att inte gå, att jag ska sträva efter att springa hela tiden.
Ja, du hade bestämt det för dig själv liksom.
Ja, men det var en sån där, så här, målet är att kunna ta halvmilen utan att stanna eller utan att gå. Alltså, och gör jag om jag går så är det sämre. Alltså, men hon var så här, nej men alltså, om du behöver gå, alltså så här, men vad fan, kör intervaller då, liksom. Mm. Så då under en period efter en så här lång, en lång förkylningsperiod när jag ville komma igång igen, så sa hon så här, men trappa upp och gå, börja med att gå 2 minuter, spring 4 och bara se hur det går. Och då insåg jag att så här, fan, det där klarar jag ju av hur länge som helst. Och den insikten var också så här helt, och det hjälpte mig liksom återhämtningskurva väldigt mycket. Så att nu gör jag så varenda gång jag ska liksom, efter jag haft liksom en dålig period när jag inte tränat mycket, då gör jag det istället.
Mm.
Och då kan du justera de här intervallerna lite allt eftersom du känner vart du känner att du är.
Men är det någon som lägger upp något program eller går på känsla? Sådär?
Nej, jag går ganska mycket på känsla då. Om jag, som nu till exempel, nu har jag liksom efter rebenet, liksom, jag tänker att jag ska börja springa igen nu om någon vecka eller två liksom.
Ja.
Då kommer jag ju, för då har jag ju uppenbarligen liksom inte sprungit nästan på 2 månader. Då kommer min kondis vara ganska sugig liksom. Men ja, vi får ju se.
Ja, det behöver ni inte vara i för sig, men det är klart att konditionen har sjunkit naturligtvis. Men, eller har du gjort någonting annat?
Nej,
under tiden?
Alltså, jag har typ petat mig i naveln.
Men det har ju varit jullov. Du har ju öppnat en ny restaurang också.
Exakt, så att vi har haft full rulle.
Ja.
Men då är det ju så lättare för mig att säga, okej, men om jag då börjar gå 2 minuter och sen springa 4, och så ser vi hur det går.
Mm.
Men det roliga med det, för det är så jag har försökt tänka också, då pallar jag ju springa mycket längre. Så att då kan jag ju faktiskt ta mig Kungsholmen runt efter en vecka istället för att liksom bara springa som jag har gjort då från Västerbroplan ungefär där jag bor till Stadshuset fram och tillbaka. Det är ungefär en halv mil.
Mm.
Men den sträckan är så jävla trött på liksom.
Ja, variation är bra.
Ja, så att det var ett sätt för mig då att komma igång. Så att väldigt mycket med att släppa alla de här idéerna hur man ska springa. Du måste inte springa ihållande, du måste inte springa snabbt. Men däremot så borde du springa sunt, vilket är så här, se till att fokusera på löpsteget. Se till att så här, inte springa för fort om du inte pallar. Liksom. Tillåt mig själv att gå. Det har varit liksom nyckeln till att jag, så plötsligt i somras så var det verkligen så att efter att ha trott att jag kan inte springa längre än en halv mil, för jag hade aldrig gjort det, jag hade aldrig pallat. Så var jag ute med min dotter som då höll på att lära sig cykla. Och då gick det ju ganska långsamt för henne i början, för det var så här, men vi var ju så här, vi skulle ta liksom en långtur, hon har precis tagit bort stödhjulen. Så jag var ju, men hon är liksom inte helt trygg i trafiken.
Nej.
Om man säger så. Bara för att hon kan cykla rakt fram, så är inte så jävla bra att ha koll liksom. Så jag tänkte, jag måste ju, så jag tänker, det blir perfekt, jag kan jogga bredvid henne. Så jag har lite koll om det är så att hon får panik för att det kommer liksom en fotgängare eller vad det ska vara. Men det gick ganska långsamt i början för henne. Så första liksom 3 kilometerna, då var det alltså det kanske var 7:50 tempo, alltså det var inte snabbt.
Nej.
Kan jag säga. Men då hade jag ju värmt upp rejält. Det var ju helt fantastiskt.
Perfekt.
Sen när hon fick lite feeling, då hade jag fått lite feeling, och så plötsligt så tog vi oss Kungsholmen runt. Och innan dess hade jag inte sprungit mer än 5 kilometer i mitt liv, och nu sprang jag 9. Liksom.
Mm.
Och det var för att jag tog det så fruktansvärt lugnt. Och det hade aldrig ens föresvävat mig att ta det så lugnt. Alltså det var som, jag lurades in i det. Så för att jag sprang i typ 6:40 tempo, så plötsligt kunde jag göra någonting som jag inte trodde att jag kunde göra. Och i ett sånt här, liksom, när du har då en löptränare och en löpcoach, liksom, då är det kanske någon som berättar för dig, vet du vad, du kan nog mer än vad du tror.
Ja.
Men i mitt fall var det så, jag blev inlurad av min dotter i att springa ett 6:40 tempo. Och plötsligt hade jag sprungit en mil.
Mm.
Och bara den insikten var ju så här, okej, men jag är en person som kan springa en mil. Jag trodde inte det var rimligt.
Nej. Liksom.
Så det för mig var det verkligen så att ta det så lugnt. Och sen när jag väl kunde göra det, då kunde jag plötsligt börja göra det. Då gjorde jag det liksom en gång i veckan. För att jag insåg att jag kan. Och sen så tog jag kortare pass däremellan. Liksom.
Men det här är så intressant för att jag har ju genom åren haft så många klienter som liksom, ah, jag kan inte, jag kommer liksom inte över milen, eller jag kommer inte över, jag blir så trött och så här. Och så tar vi ett pass och så ser man, men okej, spring i det här tempot du brukar köra när du kör dina lugna pass. Och så går det jättefort. Och sen så säger man, men sänk farten med en minut per kilometer. Och sen så hör man dem alltid av sig och så bara, vet du vad, jag klarar, jag satte längdrekord och det var det så här. Jag trodde inte man kunde, jag trodde inte man fick springa så här långsamt, säger en del. Och det är också så här, men då känner jag att det blir lite systemfel i löparvärlden, eller hur?
100%, och det är inte bara löparvärlden, det är liksom i folk, alltså så här, jag tror det är i vårt förhållningssätt till allting vi gör.
Ja.
Alltså, vi ska alltid tävla, vi ska alltid göra saker bra.
Ja, det här, för nu kom jag på en grej som jag skrev om på Insta igår. Det här med att, ja men nu har jag börjat vinterbada. Ja, och då fick jag sen en kommentar. Ja, fast man vinterbadar inte på riktigt förrän man är naken och liksom doppar hela kroppen. Eller så här, ja kul att du sprang 5 kilometer, fast det är ju maraton som är, det är då man känner då man löpning. Löpare, liksom. Så här. Ja. Man bara, kan inte jag bara få vara stolt över min bedrift här? Och det är lite så om det du är inne på där, va?
Ja, men jag behövde släppa allt. Allting sånt.
För men det fick du kommentarer från folk också? Så här, att, ja, men ska du inte springa bla bla
alltså,
loppet?
Jag har ju hållit det här väldigt privat. Det här är ju ingenting som jag gör i ett så här sociala mediesammanhang på något sätt.
Du säger, lägger inte ut någonting om din löpning.
Nej, alltså, ett problem som jag har med mina sociala medier, så fort jag ska göra någonting om träning så tycker folk att det är vikthetsar.
Jaha, och så avföljer de, eller?
Ja, och så får jag framförallt kommentarer om att mat borde vara fritt från liksom det här. Så att, jag försöker att inte prata så mycket om min träning i mina sociala medier.
För
att oavsett, och sen är det ju så, om jag ska vara liksom så här, för mig har det alltid varit så, jag har inte världens snabbaste metabolism. Jag måste träna för att inte liksom, inte minst som att jag älskar mat så jäkla mycket. Jag måste liksom hitta en balans där. Men att, och det är någonting som är väldigt svårt att prata om i offentliga sammanhang. Det är för att folk, så fort man kommer in och pratar om liksom vikt, så blir det jättekänsligt.
Ja, det är väldigt känsligt.
Och alla har sin egen relation till det liksom. Men jag går inte dit. Det är inte någonting jag är varken kunnig inom eller påläst inom. Och liksom min relation till min kropp och min vikt, den är kanske inte heller världens sundaste. Om man ska, så jag är ju också en del av liksom västsamhället. Liksom.
Du får väl se hur du utvecklas framöver din plattform, men skulle jag få önska så skulle det vara väldigt... Jag får ju väldigt mycket frågor också om det här med vegansk mat och liksom tips på mellanmål och så här, uppladdningsmat inför lopp med veganskt. Liksom så här. Så du kanske kan starta upp ett parallellt konto. Jag förstår din tanke där med varumärket och så, att det kan vara lite knepigt.
Ja, men exakt, för varumärket är ju, alltså Jävligt Gott är ju väldigt mycket en idén om den mat jag lagar, att man ska vara vanlig. Alltså det är egentligen det viktiga. Du ska inte behöva välja mellan att äta växtbaserat och bara vara vanlig. Alltså, och i det så är det viktigt att isolera det växtbaserade. Det måste inte handla om hälsa samtidigt som det handlar om växtbaserad mat. Det måste inte handla om att du räddar klimatet. Det kan göra det. Men det ska kunna bara vara enkelt. Mm. Alltså om du måste få med dig en massa bagage på kuppen med det här beslutet, då kommer det göra det svårare. Du ska vara så bagagefritt som möjligt. Du ska kunna vara exakt vem du vill och bara äta mer växtbaserat. Om du vill vara hälsosam, kan du vara hälsosam. Om du vill vara ohälsosam, kan du vara ohälsosam.
Men det kommer inte, den veganska livsstilen kommer inte med några krav. Man behöver inte ens kalla det för vegansk livsstil.
Nej,
liksom,
nej, utan du kan bara äta mer växtbaserat.
Ja,
liksom.
Exakt.
Och det är jätteviktigt. Och det är liksom idén med Jävligt Gott. Och då är det såklart att så här, sen är jag ju en person. Alltså jag är ju sen liksom lika komplex person som du är, eller som alla är. Det är såklart att så här, jag har liksom fler dimensioner till min personlighet än vad jag visar upp på Jävligt Gott.
Ja, men man behöver ju inte visa upp allt heller om man inte
Nej.
Vill.
Men sen är det, för en annan sak är ju då att jag har ju faktiskt jobbat ganska mycket med träningsmat. För jag var ju med och skrev den här boken Vego i världsklass för nu 3 år sedan tillsammans med Svenska Olympiska Kommittén och Världsnaturfonden. Och då tog vi fram just en massa sådana recept.
Så alltså det finns faktiskt en bok
så det
där
finns
man
en
kan... Vego i världsklass.
Det är 100 recept.
Kanon ju.
Näringssäker av Linda Backman som är näringsfysiolog på Svenska Olympiska Kommittén. Där det finns mellanmål och liksom hela den biten. Och där vi jobbat jättemycket med olympier. Alltså, vi har jobbat med Nilla Fischer och Susanne, Charlotte Kalla och liksom, massvis. Så det finns verkligen. Men för mig har det varit så här, jag visar gärna upp det faktum att det går. För det går. Alltså det finns... inga näringsämnen som du inte... Ja, det är B12, men det är bara att ta... Är du strikt vegan, ta en multivitamintablett på morgonen. case solved. Liksom. Resten finns där. Sen är det, och det här är så jäkla, alltså vi skulle kunna prata jättelänge om vegomat och kost. För att det här är någonting som är, det finns så mycket missförstånd. Inte minst...
Vilket är det största, tycker du?
Energi. Energi, skulle jag säga.
Att man får för lite energi av vegansk
mat. Man får för lite energi. Och det här är grejen, för problemet är att det är delvis sant. Beroende på hur du äter. För vegansk mat, det enda egentligen som, det som skiljer vegansk mat från vanlig mat, det är det faktum att det inte är animalier i det. Det är det enda. Sen kan vegansk mat vara vad som helst. Det kan vara chips och dipp. Det kan vara liksom bönor och grönsaker.
Vin. Men
det kan vara vin, exakt. Exakt, det kan vara vin.
Ja.
Det är det enda som skiljer. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Protein är däremot inte... Alltså protein, kolhydrater, fett, mineraler och vitaminer. Det är beståndsdelar som alla levande varelser består av. Det finns i växter, det finns i djur. Och sen finns det lite olika sammansättning. Om du tar en kaktus och sen så tar du en mus. Och sen kommer de här två såklart ha olika... Liksom sammansättning av de här, liksom, det säger ju sig självt. Men de består fortfarande i grund och botten utav samma grejer, bara i olika variation. En kaktus har också protein i sig, för det behövs för att bygga cellväggarna. Liksom. Medan en mus har också en del kolhydrater i sig. Det mesta är att kolhydraterna går åt till att liksom, energin i, för att hålla musen igång. Och alla de här grejerna behövs ju. Alltså, kolhydraterna är till för att skapa energin som liksom, vi driver våra kroppar utav. Liksom. Och fettet är där för att spara energi. I väldigt stor utsträckning, men det är också grejer som behövs för hjärnan ska kunna funka. Du behöver vissa fettsyror för att hjärnan ska kunna funka. Och protein är ju inte bara en sak, utan det är egentligen 20 stycken olika aminosyror som tillsammans bildar de här proteintrådarna som du bygger muskler utav. Och då är det så att vissa av de här proteintrådarna, eller aminosyrorna, de kan kroppen själv producera utav de grejerna som du äter. Och vissa kan du inte producera. Och det här är lite olika för olika, liksom, olika varelser. Men människor är då visst 9 stycken som aminosyror, som kallas för essentiella, som vi måste äta.
Ja.
Och som då består, som muskler består av. Och då kan vi äta muskler för att få dem, eftersom att muskler består av dem, så finns de i dem.
I kött till
exempel. I kött, exakt.
Ja. Men det är väl bara kött?
Ja, ja. Men det är ju det som är grejen. Att de här 9 essentiella aminosyrorna, även om de finns faktiskt, alla de 9 finns i soja, och de finns i quinoa, och den finns i någonting som heter amarant som också är
just
ett annat...
Just det, det har jag provat faktiskt. Gröt på, tror jag.
Ja, så det är lite olika. Så det är mest en fråga om att så här, de här aminosyrorna, de finns överallt på massvis med olika ställen. Men inte i samma uppsättning.
Nej, och inte mängd heller.
Och samma mängd, nödvändigtvis. Nej. Exakt. Men det betyder inte det att de inte går och, att de inte finns. Ibland så slumpar det sig så att soja till exempel har samma aminoprofil som kött. Men det är en slump. Men om du då tar kidneybönor så har de en annan aminosyreprofil. Det vill säga att de har mer av vissa av de här och mindre av andra. De flesta finns alltid där, men de har mer eller mindre av dem. Men det fina i kråksången är att om du tar baljväxter generellt, ärtor, kidneybönor, whatever. Och sen har du spannmål, vete, havre. Liksom. De två i kombination får en komplett aminosyreprofil. För spannmål har mer av de här 5 och baljväxter mer av de här 4. Och i kombination så blir det en komplett mix. Så att allt det här finns där.
Om en person då som lyssnar på det här tänker att den vill börja äta mer veganskt, är det svårt att få till det här bra?
Men det är det som är grejen. Alltså, det är några enkla regler.
Mm.
Den ena är att om du kombinerar spannmål och baljväxter, då får du en komplett aminosyreprofil. Det är egentligen ändå du behöver komma. Och det kan ju se ut på 11 miljoner olika sätt. Det kan vara vegokött som är då baljväxter gjort på spannmål eller på baljväxter. Och pasta. Alltså så här, vegokött och pasta. That's good. För pasta är gjort på vete. Det kan också vara ris och bönor. Det kan vara alltså hur många olika varianter på det där som helst. Liksom.
Mm.
Havregrynsgröt med sojamjölk. Där har det. Liksom. Alltså men det andra svåra problemet, det är ju det här med energi. Inte minst om du tränar mycket. För att för en vanlig dödlig person med liksom en som bränner mellan 2000 och 2500 kalorier om dagen, då är oftast liksom bara en vanlig kost oavsett. Problemet är oftast att du äter för mycket. Liksom. Men om du börjar träna mycket, så du ligger kanske upp mot 4 000 kalorier, då är det ganska viktigt vad du äter. För att på de där 4 000 kalorierna måste du också få i dig alla proteiner, alla aminosyror, alla vitaminer och mineraler. Och du vill ju då kanske få i dig liksom bra energi. Liksom, så att du inte bara, alltså, i slutändan kanske man får äta en glass bara för att få upp energibehovet. Mm. Liksom. Men risken då, om du äter vego, är att du kanske äter dig mätt, men du får ändå inte i dig den energin du behöver.
Ja, just det. Mättnadskänslan uppstår innan man fått i sig tillräckligt.
Exakt. Ja. Därför att kött innehåller mycket fett och mycket protein. Mm. Och fett och protein har högre kalorihalt än vad kolhydrater och vatten har. Vatten har ju typ ingenting. Men grönsaker innehåller för det mesta då kolhydrater och vatten. Det är liksom de huvudsakliga ingredienserna i grönsaker. Och de två har då lägre kalorimängd än protein och fett. Så om du äter samma mängd, det vill säga att magsäcken blir full utav broccoli. Det här vet ju alla om, men bara så att man får poängtera exemplet. Mot kött, så du får i dig sjukt mycket mindre kalorier.
Just det. Mm.
Och det här är ju någonting som man använder ibland för att gå ner i vikt. Jag vet att matkommakillarna, de äter väldigt mycket broccoli mellan sina liksom binge-dagar. för att levla ut det där.
Ja.
Men om du då tänker att som väldigt många, inte minst unga människor som vill äta hälsosamt och träna mer, de äter mer vego samtidigt som de tränar mer.
Och får i sig för lite.
Då får de i sig för lite energi. Ett annat problem är det inte bara grönsaker, fullkornsprodukter är också problematiska på det sättet. Därför att fullkornsprodukter, varav baljväxter, alltså rena bönor, är en fullkornsprodukt. Då innehåller de en massa fibrer som går rätt igenom systemet. Det vill säga kolhydrater som magen inte tar åt sig utav. Och det är bra för att hålla magen igång, men ur ett energiperspektiv är det dåligt. Därför att det här är en kolhydrat som aldrig kroppen tar upp. Den bara går rätt igenom. Mm. Och den kanske rensar magen på dig, men du får inte upp energin ifrån den.
Vad ska man välja för livsmedel då? Liksom hälla i sig matolja och äta en burk jordnötssmör? Eller vad?
Jordnötssmör är inte helt dåligt. Utan man behöver alltid titta på sitt eget energibehov. Ja. Och det här är så här, om du då tränar mycket, säg att du springer varje dag. Det finns ju de som liksom, de har ett träningspass varje dag och sen kanske en vilodag. Säg då att de bränner 800 kalorier mer än genomsnittspersonen. De kanske ligger uppe på 3 och 5. Liksom. Då måste du se till att inte bara äta liksom tomma kalorier på den, för du måste ju få i dig resten också. Alltså då kan du äta så här, om du då tänker att du äter dig mätt på liksom grönsaker, baljväxter och kanske någon macka, då är risken att du egentligen bara äter luft. Liksom.
Man ska egentligen tänka tvärtom där, och istället för att, som man har fått itutat i sig kanske då, med så mycket grönsaker, så kanske bort med grönsaker.
Nej, men alltså, grönsaker. Man kan tänka liksom mer energi, tänk alltid energitätheten. Liksom. Mm. Om du har liksom, då kan det vara en bra sak att liksom, ha på lite extra liksom, jordnötssmör på din liksom, nudelbok. Eller se till att du, alltså nötter är generellt sett en bra sak, för det är väldigt energitätt. Mm. Sen kan man inte bara äta sig mätt på nötter. Lite extra olivolja är ju en bra sak om du liksom... att käka en stor tallrik pasta innan du liksom, den dagen som du tränar, det är inte fel. Liksom. För det här, pasta är ju ett bra exempel. Dagen när du inte tränar och inte har så mycket energibehov, då kan det vara bättre att äta fullkorn, för det är bra för magen och liksom, lite så. Men dagen när du tränar, då kan du ju unna dig själv den där liksom vita pastan. För då har du energibehovet. Liksom. Men sen är det också då viktigt att tänka på att du inte bara äter, för det är risken folk gör, de äter bara mackor, för de bara tar bort. Om du tar bort protein när du tar bort kött, då måste du tillsätta protein. Och då måste du tänka på att den här proteinkällan du tillsätter kanske inte har lika mycket protein i sig. Mm. Om du tar liksom en bönbiff till exempel. Men då kan du göra bönbiffen på en kombination av bönor och havregryn till exempel. De kan man blanda för att få dem att hålla ihop. Men då kommer havregrynet i sin tur också ha 8 gram protein per 100 gram. Vilket är en bra sak. Så då är det inte liksom bara bönorna som har. Så man måste hela tiden, men det är inte så krångligt när man fattar. Men läs Vego Världsklass så fattar ni allt.
Ja, men det är väl ett jättebra tips att kolla in den boken. Mm. Vi ska strax börja runda av. Jag skulle bara vilja lyfta en grej lite kort här. Det är ju en reflektion jag har gjort, och det känns som att det nästan alltid är yngre kvinnor som tar ansvar för klimatet genom att bli till exempel veganer.
Mm.
Och det kan göra mig lite matt, för jag känner ju att de som kanske framförallt borde ta mer ansvar, det är ju medelålders män och äldre. Har du någon så här aktivt sätt att försöka nå, eller når du dem?
Jag tror att jag når
varför
dem.
Varför vill inte de äta veganskt?
Nej, men exakt. Det är en jättebra reflektion, tänker jag. Och jag tror att väldigt mycket det handlar om det här som vi pratade om tidigare med subkulturer. Och liksom kulturell identifikation.
Liksom lite fördomar kanske också då?
Väldigt mycket fördomar. Men man måste förstå att för de flesta människorna så handlar mat om två saker. Det handlar om näring och energi. Och så handlar det om identitet. Mm. Det handlar om du äter på det, alltså vem du är, vad du äter är i väldigt utsträckning en del av vem du är. Jag kollade på Fab Five igår. Det var ett avsnitt med en så rancher från Texas som födde upp kor. Liksom. Och i hans, liksom, att äta kött för honom är ju liksom en, så att han skulle bli vegan. Är så här, nu visst, han föder upp kor. Men det är så att, där kan man liksom se den här Texas barbecue-grejen. Det är såklart att en enormt stor, även om du inte jobbar som liksom djuruppfödare själv, är en enormt stor del av vem de här upplever sig vara. Och det där är ju någonting som har blivit ett problem med vego. När vego är så otroligt starkt förknippad med en viss typ av identitet. Då är det såklart att de människorna som ligger som har närmare att identifiera sig med det som då tillåts vara vego. I det här fallet liksom hälsoorienterade tjejer. Kommer mycket lättare med det. Och män som då känner att men det är viktigt för mig att äta kött, grilla, ha rutiga skjortor och liksom vad det nu ska vara. De kommer ha mycket svårare att närma sig den. För de tror att de måste sluta vara män i rutiga skjortor om de äter vego. Att det finns, och det där är ju bara fel. Och det är därför det är så otroligt viktigt att låta vego vara det är. Att det handlar bara om huruvida du äter köttet eller inte. I övrigt kan du dricka ditt vin, du kan dricka din öl, du kan långröka det här vegoköttet då istället. Liksom. Mm.
Ja, men det känns som att det behövs...
Det skapa ett space.
Ja, jag hör vad du säger. Jag tycker det är jättebra. Jag önskar bara att det kunde som, gå lite fortare.
Men det är som i allting.
Ja, så
alltså, så här, jag tror att... Och där kanske jag spelar en viss roll. För du behöver ju förebilder.
Men det tycker jag
du behöver
att
du liksom, du behöver någon som säger att vet du vad, du kan vara en snubbe i jeanskorta som jag har på mig här.
Ja.
Käka vego och inte ha ett problem med det.
Mm.
Och... steg för steg, och det har vi ju sett, alltså det går ju väldigt mycket bättre nu än vad det gjorde bara för 5-10 år sedan. För att vi har mer utrymme för folk börjar röra på sig. Så jag tror det är jätteviktigt att vi tänker på det. Att lite som är, vem får springa? Vem är en löpare?
Just det.
Det kan vem fan som helst vara. Ta på dig skorna, ge dig ut, ta det lugnt. Tävla inte så jävla mycket.
Nej.
Med varken dig själv eller någon annan. Och bara gör det. På samma sätt skulle jag vilja säga, vem får äta vego? Vem fan som helst, bara köp vegoburgare, grilla den då. Och gör inte en grej av det.
Och sen en sak som jag skulle tillägga också, just det här med som i samma med löpning. Man blir så himla frälst så man vill springa varje dag. Och så tänker man, om inte jag springer hela tiden så är jag inte löpare längre.
Nej.
Dra en parallell då till vegankost. Mm. Jag gillar att äta växtbaserat, men jag äter inte det jämnt. Men det behöver inte vara svart eller vitt.
Nej.
Utan man kan
exakt, och jag tror att det där är så, jag tror det är så otroligt viktigt. Inte minst, alltså, det är såklart att så här, ur ett klimatperspektiv så måste vi inte, om man ska vara superkrass, vi måste inte sluta äta kött.
Nej.
Vi måste börja äta drastiskt mycket mindre kött.
Ja. Och kanske välja svenskt kött, om vi nu...
Ja, alltså, så här, det är superkomplext. Det är, så här,
det kan vi göra en podd till.
Ja, det är en podd, det är en podd till.
Tar vi, sätter inte igång den bollen.
Men det är så här, mindre men bättre.
Mm.
Det är egentligen det handlar om.
Ja.
Och ur ett djuretiskt perspektiv, då är det väl mycket bättre att hälften äter hälften än att 10% äter ingenting och 90% äter skitmycket.
Ja.
Så det viktiga är att man gör det man kan. Och sen kommer man nog mycket mer, alltså precis som med löpning, alltså om du börjar göra någonting på rätt sätt så kommer du märka att det här var mycket lättare än vad jag trodde.
Mm.
Problemet är om du då gör saker, och det har jag ju verkligen lärt mig den hårda vägen, om du gör saker på fel sätt, då är det skitjobbigt, då går du direkt in i väggen och du pallar inte, kommer du sluta helt. Utan ta dig tiden, lyssna på ett proffs, ta ett litet steg i taget. Och när du känner dig trygg med det så kan du börja göra någonting mer. Men då kommer du antagligen, för det var det, alltså på det liknelsen stämmer skitbra. För att i mitt fall var det som funkade. När jag väl började göra det på rätt sätt så plötsligt så gick det skitbra. Nu vet jag, alltså, även om det är bara att gå ut och köra nu. Liksom.
Ja.
För jag känner mig tryggare, jag vet vad jag håller på med. Men det tog mig några år att ta mig dit. Och samma sak med vegomaten. Liksom.
Och en dotter på cykel.
Yes, exakt. Lite distraktion. Det hjälper.
Gustav, tack så jättemycket för att du ville komma hit. Vi hinner tyvärr inte med mer. Det känns som att du kommer säkert komma tillbaka hit, för det är alltid kul att prata med dig. Och du
exakt,
har väldigt
jag ska
mycket...
springa en mara inom 5 år.
Ja, du ska göra det? Okej.
Okay.
Du behöver inte känna någon stress,
nej,
men det är väl kul om du verkligen
ja, men
vill.
Alltså, jag kan säga så här, alltså, ett mål jag har, det är ju att förbli en springande person.
Mm. Jättebra mål.
Jag ser ju att så här, om man då bara kan bli en person som kan springa långt, varför skulle man inte bli det?
Liksom? Exakt.
Ja. Sen får jag väl springa ett skitlångsamt maraton.
Du ska springa precis så att det känns kul, och som Rune Larsson brukar säga, så att man vill gå ut och springa nästa dag igen.
Ja, men exakt. Ja, men jag vill ju bli en person som kan springa resten av mitt liv.
Mm.
Och jag hoppas att om jag kan skicka med någonting, så bara just att ta det lugnt liksom. Och lägg, alltså så här, sluta tävla, skippa runkeeper alltså.
Ja, nej, alltså, känner man att det triggar, så ta bort det bara. Ja. Jättebra grej.
Det funkar inte alls för mig.
Nej. Och sen när man får kommentarer från folk, så beror det ofta på att de vill framhäva sig själva. Kanske inte alltid att de vill hjälpa dig.
Nej men exakt. Och det är samma med vegomaten. Alltså gör det för din egen skull, ta det lugnt. Det är bättre att du hittar en nivå som funkar för dig själv. Liksom. Mm.
Amen på den. Så vego i världsklass kan man köpa om man vill ha inspiration om träningsmat, vegansk träningsmat. Och du finns ju på en massa ställen.
Gott, överallt.
Instagram,
YouTube, Facebook, bloggen, javelkott.se. Och sen har jag ju en drös kokböcker utöver vego i världsklass också.
Bara googla på Gustav Johansson,
jävligt gott.
Restaurang i Stockholm.
Shosho, öppnade modgallerian i december. Dit får ni gärna komma. Om ni inte pallar laga maten själv, så har vi den åt er. Yes.
Det är väldigt trevligt när någon annan lagar maten ibland faktiskt. Men du, ha det så jättebra. Lycka till med löpningen, så hörs vi säkert snart.
Tack så mycket, Petra. Ha det fint.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag MaratonPetra. Och sen har vi såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga som du vill få besvarad, maila den till maratonpodden@gmail.com eller DMa Maratonpoddens instakonto. Och du är varmt välkommen med din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.